välkommen till G-punkten podcast. G som i Gud. Jag heter Monica Albin och detta är en podcast för oss som är på en resa i tro och liv, i andlighet och allt som har med Gud att göra. Vad nu Gud betyder för oss. En öppen atmosfär där inga frågor och funderingar är dumma och där vi tillsammans ska få vidga vyerna. G-punkten betyder att Gud är mittpunkten. I centrum av samtalen och genomsyrar allt och alla. Och därifrån är vägarna öppna att fortsätta framåt och utforska nya vyer. Samtalar de stora frågorna på ett vardagligt sätt hoppas jag att podcasten ska kunna erbjuda. Tack för att du vill vara med på den här resan. Så välkommen på resan mot G-punkten. Välkommen tillbaka till G-punkten podcast. I dagens avsnitt så återvänder Mackan till podden. Och den här gången så pratar vi om hans nypublicerade bok Som ett fan läser Bibeln. Vi har nämnt den förut i många av våra olika samtal som har haft med Bibeln att göra. Men nu finns den på riktigt i bokform och du kan själv köpa den. Jag lägger länk till det i avsnittsbeskrivningen. Och vi landar i några olika delar av den. Vi träffades och spelade in det här avsnittet på Fridolfs konditori i Ystad. Så ljudkvaliteten kan vara lite skiftande emellanåt. Som vanligt så önskar jag att du gillar och delar det här avsnittet på dina sociala medier och till dina vänner. Och följ podcastens Facebook-sida och blogg där du kan skriva dina funderingar och kommentarer. Och utan att behöva vänta längre så kommer nu här mitt samtal med Mackan. Så, nu ligger den där i alla fall. Hej Mackan.
Hej, hej.
Vad trevligt att du ville komma till Ystad idag.
Ja, jag är... nöjet är helt på min sida faktiskt. Och dessutom gott fika. Det var riktigt bra kaffe.
Faktiskt. Ja, men faktiskt. Vi är nu på Fridolfs konditori i Ystad.
Jo.
Och alla som gillar bakelser kan ta sig hit och äta en Wallander-bakelse.
Ja, det finns det också, ja. Precis.
Mm, såklart. Ja. Det var här Wallander satt och åt.
Okej.
Och det är typ som en prinsesstårta men med blå marsipan och så ett litet chokladdeg dubbel det.
Ja.
Ungefär så ser den ut.
Ja.
Men du, Mackan, det här, vi har ju pratat förut om din bok som du skrev. Eller har skrivit under många år. Och den har vi ju använt när vi har pratat Bibeln. Men nu så är den faktiskt utgiven.
Ja, nu kommit äntligen.
Ja, men det var helt fantastiskt. Vi satt ju i något avsnitt någon gång och sa att är det någon som skulle vilja publicera en bok?
Det var aldrig någon som ville det.
Det var aldrig någon som ville det, så du gjorde det själv.
Så till sist, gjorde jag det. Och jag förstår i och för sig det. Precis, jag kan bara säga inom parentes. Min första bok som jag skrev, som också var populär teologi. Den fick jag reda på här nu bara för någon vecka sedan. Att nu är den slut på förlaget. Nu finns den inte kvar. Och så tänkte jag, ja, det var ju tråkigt. Och så, fast. De har alltså, det innebär att förlaget har haft den i 18 år.
Yeah.
Och då frågar man sig då, ja, men hur bra har den sålt? Ja, okej, den har sålt 5000 ex på 18 år. Jag förstår att ett förlag kanske tycker att det här är lite för smalt på ett sätt då för att för kommersiellt kunna alltså heter du inte Joel Halldorf eller vad vet jag, vet jag inte någon bra
men, Magnus Malm.
Ja, Magnus Malm eller sådär. Så så törs man inte. Och det är naturligtvis så. Alltså, det finns ingen som kunde säga. Men det som är bra med att ge ut själv, det är att jag själv också styr. Då. Det betyder ju att jag kan ju bestämma när boken är slut på förlag eller nu finns den bara som print on demand eller något annat.
Liksom. Just det. Mm. Så. Ja, men det var kul att få den äntligen i så här, bokformat.
Ja.
När man liksom säger, jag är inte så där jätte fantast att läsa på skärmar.
Mm.
Så att ha en pappersvariant som man kan stryka under i och gå tillbaka hit och dit utan större problem.
Ja, nej.
Du är helt med, eller?
Jag är helt med. Alltså, jag är ju egentligen så. Det är ju bara att för mig, eftersom jag är blind, så blir det ju nu för tiden så att pappersböcker som jag köper, de just, alltså, jag måste ju ha en skottkärra för att köra omkring dem, just för att det är så många band liksom, det är så mycket papper. Men jag köpte den här andaktsboken, vad heter den, jag har slagit upp mitt tält i Thomas Sjödins I hoppets land eller någonting sådär. Och den är jättebra. Vi har använt den på jobbet i ett års tid på morgonandakterna. Men nu köpte jag den hem liksom. Så jag är också en sån där människa som egentligen, jag läser helst på papper. Men jag kan ju inte ta med, förr när jag såg, då kunde man ju ta med sig en pocketbok eller ha den med sig överallt. Och just hela grejen att slippa ha någon pryttel som måste vara laddad och sådär. Så jag hör vad du säger och jag förstår vad du, jag håller helt med egentligen. Jag gillar dessutom nu när jag läser med fingrarna att läsa på papper för att jag känner var stycken börjar och slutar och sådana saker. Det är mycket svårare alltså när du läser på, antingen lyssnar på texten eller läser på punktskriftsdisplay, för du har så få tecken på punktskriftsdisplayen så du sitter och scrollar i, då vet du liksom inte riktigt var är jag i texten någonstans.
Nej. Boken heter alltså Som ett fan läser Bibeln. Om bibelsyn, bibeltolkning och bibelbruk. Min kollega här, jag visade den för henne och så sa hon, eller så sa jag då att jag tyckte att Mackan skulle ta bort ett. Ja, jag läste det så, sa hon.
Fast jag tror att det är mer som ett fan läser Bibeln än som fan,
ett som fan läser Bibeln. Faktiskt. Ja, jag tror det också faktiskt. Ja. Det hade varit lite kul.
Ja.
Som sagt, vi har ju gått igenom den här lite grann sådär förut i vissa, vissa delar i alla fall. Men det är upprepning, det har ju ingen dött av.
Ja.
Och upprepning ska väl frälsa världen, har jag hört talas om. Så.
Ja, men det är ju en bok om just som sagt bibeltolkning. Då. Med bibelläsning överhuvudtaget.
Ja.
Och så. Jag tror att man skulle kunna använda den som en grundbok i just bibeltolkning. Alltså exegetik eller till och med smalare i hermeneutiken när man börjar så. Så det är en bra, det är en introbok på det sättet. Och sen så är det då i den här boken så är det inte bara hur ägnar man sig åt akademisk teologi då, utan det är ju framförallt så här för vem som helst. Så övningar i bibeltolkning i liksom modern teologi, det varvas också då med övningar i inger liksom praktiskt så här i stil med ja, men Lectio Divina och andra traditioner. För att Bibeln är inte bara en text som ska, eller en text är det till att börja med inte alls, utan det är en samling texter, men de ska inte bara förstås utan de ska levas. Och sen finns då det också med en, och det är väl kanske den stora skillnaden med min bok mot många andras, är att den tar upp, när jag skrev boken så var jag i kontakt med massor med predikanter, det vet ju du, ja, du var en av dem, men det var ju 40 kanske, som jag pratade med om texter som liksom vanemässigt har misstolkats i kyrkan. Och bad all, de här predikanterna efter deras pet peeves. Liksom. Det här är texter som de själva vill krypa ur skinnet när de hör liksom, den här vanliga misstolkningen omkring. Så då finns det med, jag vet inte, ett längre stycke i alla fall. Jag vet inte, det kanske är en femtedel av boken egentligen eller någonting sånt. Som är just de här texterna och där vi ändå där visar att tillämpar de här metoderna för läsning och förståelse och tolkning så kan man inte landa i den här läsningen av texten. Och då, och det är ju alla möjliga olika sorters texter, men de texterna som jag valde ut att ta med i boken var ju inte bara så här är sådana som ibland har misstolkats eller vissa delar av kyrkan har misstolkat vanemässigt, utan snarare jag valde då ut exempel på där teologin faktiskt, där bibelläsningen och teologin skadar människor. För det är det som är mitt ärende i boken egentligen, att dålig teologi skadar och dödar människor, men skälet eller svaret på det kan inte vara okej, men då ska vi inte syssla med texttolkning, utan då snarast hur bedriver vi det på ett bra sätt istället då? Så det är
Nej, men precis, för den är, den är väldigt pedagogisk på det sättet eller på många sätt, men just det, du ger alla verktygen till att läsa på ett bra sätt och för oss liksom att förstå förgrund och bakgrund, och det har vi ju pratat om förut också. Får väl skriva i avsnittsbeskrivningen alla de avsnitt som du har varit med när vi har pratat om just den här då boken om Bibeln ur det här perspektivet och hur ord ändrar betydelse efterhand och så. Du skriver om av vem till vem och varför. Vi, när vi läser till exempel i breven, så är det ju att vi läser någon annans post.
Ja.
Då kanske vi ska ta det utifrån det också, att vi läser just någon annans post.
Vi läser någon annans post, och det innebär, just eftersom det är till någon annan, någon annans post, så innebär det att vi kan lära oss massor om den som har skrivit brevet. Och vi kan lära oss jättemycket om de människor som tog emot det naturligtvis. Men med mindre än att vi förstår textens där och då, så kan vi inte börja tillämpa här och nu. För den är faktiskt inte skriven till mig, utan det här är just postskrivet till någon annan.
Och varje ord är inte en tidlös sanning. Liksom.
Nej, och sen, jag vet inte om du tyckte prata om det, men just det här, mitt ganska problematiska förhållningssätt till termen Guds ord.
Ja.
Där jag tror att hela skriften är utandad av Gud, absolut. Jag har inget problem med det. Jag tror till och med att varje bok i skriften är utandad av Gud på det sättet som det står då i Andra Timoteus brevet där. Men jag tror inte att varje ord är det. Och därför gör vi våld på texten när vi lyfter liksom enskilda ord eller enskilda verser eller någonting annat. Därför att Bibeln gavs inte vers för vers. Bibeln gavs på andra sätt. Och de här texterna, alltså hur mycket kan du skära bort ur en text och det fortfarande är Guds ord? Förstår du vad jag menar? Om du skär bort allting som inte är just den meningen som bekräftar din favoritidé, är det fortfarande Guds ord? Mm. Och för mig är det inte det. Och istället så blir det då att jag lägger mina ord i Guds mun. Mm. Och det är farligt på riktigt. Mm. Det är en extremt farlig tolkningsprincip eller vad man ska säga. Där som verkligen bäddar för och nästan borgar för en, om vi ska säga, ett andligt missbruk och ett sätt att förtrycka människor. Mm. För då kan du helt plötsligt så här, det går alltid att hitta en bibelvers någonstans som ryckt ur sitt sammanhang, låter som att det bekräftar det jag säger.
Ja, ja, men du kan ju hitta understöd för allting.
Ja, men däremot, om vi förstår från vem och till vem och varför, så har du en, då kan du syna den bluffen på något sätt så. Det räcker inte, som på ett barnläge jag hörde för många år sedan, att du ska, om någon säger det här står i Bibeln, så ska du alltid svara kapitel och vers. Ja, det är riktigt. Du ska alltid svara kapitel och vers. Mm. Men du ska faktiskt också fundera över kapitlet och versen. Vad står de i för sammanhang? Mm, mm. Från vem till vem och varför?
Liksom. Precis.
Sen är kapitel och vers är ett jättebra så här, att lära barn att säga. För att det sägs så jättemycket korkade grejer ibland från våra predikstolar som där svaret bara rimligtvis borde vara en 8-årings uppkäftiga kapitel och vers.
Precis. Mm. Då kommer man in lite på det här med minnesverser.
Mm.
Och alltså jag är helt för minnesverser. Mm. För jag tycker det är, ibland kan det vara verkligen något som går direkt in i hjärtat och så. Mm. Men det är ju en fara med det, när man just drar ut någonting ur sitt sammanhang.
Uh-huh.
För allt förmår jag genom en vers som har tagits ur sitt sammanhang.
Ja, precis.
Lite så.
Ja. Jo.
Det kan användas väldigt fel.
Så är det. Och samtidigt så jag har inget problem med minnesversar på det sättet heller, men just ja, det är viktigt att veta sammanhanget, och sen kan det definitivt bli ett rema, ett Guds tilltal just idag var det här jag behövde.
Ja, absolut.
Och ett mannakorn, det här är någonting som jag kan leva på liksom idag.
Just.
Och jag har inget problem med det, men däremot så är vad som stör mig är ju det Frankensteins monster av kristologi som uppstår när vi tar små versar så här, och så försöker vi sätta ihop de här liken utan sammanhang då. När jag har tagit bort dem ifrån den kropp som de behöver, som de står i.
Mm.
Och så försöker vi sammanfoga det till någonting nytt.
Ja.
Och det som blir är just ett Frankensteins monster. Mm. Där det här är, ja, det blir på samma sätt som ett Frankensteins monster också till sist något som skadar andra människor. Liksom. Och det är farligt.
Ja. Jag har skrivit ner här också trosbekännelser.
Mm.
Det hade vi också ett avsnitt om när vi pratade. Det finns ju en del som kallar sig creedal Christians. Liksom. Att man utgår ifrån trosbekännelsen på något sätt. Man är, där har man sin grund. Vilket kan bli problematiskt, tänker jag. Du skriver någonting om att har vi trosbekännelsen som ett raster.
Mm.
Prata lite om det.
Oj.
Ja, om du kan.
Jag vet inte riktigt, men jag tänker att trosbekännelserna är ju skrivna inte i första hand. Alltså trosbekännelserna är ju skrivna för att sammanfatta det här är vi överens om.
Precis, ja.
Vilket innebär att det är svårt att liksom använda dem som dokument kring, ja, men som samtal omkring, vad vet jag, olika dogmer eller någonting annat sånt där. Ja, och man, och framförallt liksom använda dem som dokument som säger, ja, men om du inte kan hålla med om det här, då kan du inte vara kristen på riktigt eller någonting annat sånt där. För det är inte det som är, det är inte därför de skrivs. Ett ganska klassiskt sånt exempel är ju att det finns ju liksom inga trosbekännelser som är ekumeniskt antagna. Där man till exempel pratar om Guds syn på rättvisa eller slaveri. Till exempel, eller vad vet jag, sexualitet eller liksom en massa såna här frågor som det tas inte upp där liksom. Det tas inte upp i vad, hur verkar anden.
Nej.
I några av de ekumeniska trosbekännelserna, utan mer så här, ja, anden är en del av gudomen. Punkt. Mm. Och så går vi vidare liksom, och det finns en kyrka.
Ja. Men det, alltså, på något sätt så känns det ju ändå lite befriande.
Ja.
För då behöver vi inte gå in på detaljer.
Nej.
Utan, och du skriver ju också, och det har vi konstaterat förut, att det viktigaste blir inte tro, utan vi.
Ja.
Att det här är ändå någonting som vi har gemensamt.
Ja.
Det är vi-bekännelser.
Ja, det är vi-bekännelser mer än trosbekännelser. Mm. Mm. För, nu har du naturligtvis aldrig varit med om det, Monica. Men jag har varit med om tvivel. Och jag har varit med om tvivel och så här, alltså på ett otroligt smärtsamt sätt under lång tid var i ökenvandringen liksom.
Mm, mm.
Och det som var så skönt var erfarenheten då i trosbekännelsen, där det inte hela tiden var jag som skulle bekänna min tro.
Nej.
Utan jag får bekänna mig till kyrkans tro, och jag får vara buren av vi tror.
Precis.
Och jag vet att det kanske låter flummigt och så här, kan du inte stämma in i kyrkans bekännelse? Men inte det som är poängen, utan poängen var just att jag får vara buren i detta. Jag måste inte just idag ta ställning till vad Maria jungfru, eller var hon en ung kvinna liksom, som det står i alltså, vad säger texten egentligen och bla bla bla. Så här. Jag får lägga det åt sidan, vet du, och så får jag vara i de troendes gemenskap, de heligas gemenskap, och jag får vara buren i det, och det får vara en just vi-bekännelse.
Mm.
Det här tror vi gemensamt på.
Mm.
Tror Monica på exakt så här ordföljden i den här meningen, eller tror Mackan ordagrant och på ordföljden i den här meningen, det är mindre intressant.
Mm, mm.
För det är inte jag tror.
Nej,
precis. På Gud Fader allsmäktig, infans jordens skapare. Det är vi tror.
Man får vila i att någonting som är mycket större.
Ja. Men det är en sammanfattning. Det är liksom inte just så här, här börjar, det här är inte grundkursen i kristen tro.
Nej.
Utan det här är en sammanfattning vad vi har kommit fram till. Mm. Nu har vi pratat om de här frågorna i 300 år.
Jag tänkte så här, 300 år kom fram
till. Och då har vi kommit fram till det här. Och så kan man rycka på axlarna och säga, kom de inte fram till någonting mer? Nej.
Nej.
För det var det här vi kunde konstatera att vi var överens om.
Ja, precis. Ja, vi har pratat om texter som inte säger vad du tror att de gör. Och lite om den moderna exegetiska verktygslådan då.
Mm.
Det var lite... Jag har ju boken här då.
Du sitter och bläddrar.
Jag sitter och bläddrar lite sådär. Det. Ja, men det är ju... Ja.
Mm. Papper.
Papper. Nej, men att den är det är liksom inte dumt den här, för det är alltså grundläggande är texten biblisk och är det en del av en större text.
Mm.
När och var den uppkommit, alltså historisk kritik, vad säger orden, strukturen på texten. Det är väldigt bra gjort det här. Duktigt, Macka.
Tack.
Nej, men det blir väldigt klart och tydligt. Därför att det är så efter det. Ja, nu hör alla här att ni måste gå och köpa boken. Jag länkar till det här i avsnittsbeskrivningen till var boken finns.
Tack.
Men det här är... För då hamnar vi sen då i det här med hur... Eller olika sätt att läsa Bibeln. För det har vi inte pratat så mycket om förut.
Nej.
Jag tänkte att vi skulle göra det idag.
Mm. Ja.
För du har ändå ganska många exempel här.
Ja, flera i alla fall.
Du har flera, ja men precis. Så jag tänkte du kan väl, vi kan väl börja med Lectio Divina då.
Ja.
Berätta lite om Lectio Divina. Vad det innebär och vad det innebär för dig.
Ja. Lectio Divina är ju en... bibelläsnings jag gillar inte att kalla det för metod, men vi säger metod just
nu. Vi kallar det för det
då. Ja, modell eller metod eller så. Det låter så modernt.
Ja.
Men det är en tradition, så kan vi säga.
Mm.
Som föds i klostren, tidigt i klostren. Och tanken är alltså att när vi läser lectio, läsning på latin, divina är alltså från Gud.
Mm.
Och då, idén är alltså att när vi läser att vi ska öppna upp oss för Guds tilltal i texten. Det funkar så att du börjar med att läsa texten högt för dig själv. Och orsaken till att du ska läsa den högt är för att du ska höra Guds röst, faktiskt.
Mm.
Anden talar genom dig och du öppnar upp dig själv för andens tilltal när du läser texten högt först. Genomläsning. Och nu gärna ett ganska kort stycke, det behöver inte vara långt alls, utan det kan vara... ett kapitel eller ett halvt eller någonting sånt där.
Mm.
Ungefär.
Mm.
Och sen efter det, nu sitter jag och pratar mycket om hur, och det kanske man egentligen kan läsa om i själva texten, men idén är att först läser du igenom texten och liksom lyssnar till vad hör jag, och sen så skriver jag ner om jag uppfattar att Gud säger någonting i texten. Det andra steget sen är att du, vad heter det, mediterar över texten, så att säga. Och då ska du egentligen läsa den igen högt. Och sedan verkligen tydligt fundera över, okej, men vad betyder det här då för mig? Det kan ju vara så att man uppfattar, om du har valt en... vi säger en evangelietext eller någonting sånt där, så kan det ju vara så superenkelt som att Jesus säger gör så här.
Mm.
Och då kan det ju vara rimligt att fundera över, okej, vad kan det innebära för mig och idag och nu? Mm. Och så gör man det. Och sen när du har då en meditatio, heter det då, så har du en oratio, det är bönen då, att liksom nu har du lyssnat på Guds tilltal och nu ger du din respons i bönen tillbaka till Herren liksom, så att det här är på riktigt ett samtal med Gud men där Guds röst liksom får höras genom texten. Och det sista steget som inte alltid finns med då i... först är det väl ett kontemplatio,
ja,
eftertanke. Och det brukar vara, det är riktigt också i och för sig att det ska finnas med. Men sen finns ett femte steg som inte alltid tas upp då.
Mm.
Och det är actio, det vill säga vad ska jag idag eller nu eller i mitt liv eller så, hur ska jag agera på det här då som jag... Och jag kan tycka att det ibland hjälper det mig och ibland så gör det inte det.
Nej, jag tänker det också. Har vi inte fått lite väl mycket sånt?
Ibland kan det vara så. Och grejen är just att risken är att det landar i att det blir en metod för att till sist ta fram hur ska jag agera i Guds vilja. Mm. Och poängen är egentligen inte att ta reda på Guds vilja här. Poängen är att umgås med Gud och att liksom på samma sätt som du är kär i Magnus ibland.
Ja, ibland händer det.
Ja. Nej, men så här, ni är gifta och jag menar, då är det ju inte så att varje gång som ni umgås så kommer du till Magnus med tanken så här: Vad ska jag få av Magnus idag? Eller hur ska jag... Nu ska jag försöka att... vad vet jag? Få reda på vad är Magnus vill i mitt liv eller något sånt där. Utan ni kan ju bara umgås. Liksom. Mm. För älskar man varandra så är det så.
Mm.
Och jag tänker att om vi har vi vet att vi är älskade av Gud, men om vi har en kärleksrelation till Gud, då är Lectio Divina ett sätt att på något sätt tillåta oss att umgås med Gud på ett sätt där vi också till sist liksom får ge vår respons i kärlek och tillbedjan. Och ibland kan actio bli då liksom så här, det är här vi tar ett steg åt sidan och så... Men ibland kan det ju vara just så att det här föder någonting av tillbedjan i mitt liv. Och därför så det är det som blir det här agerandet då i efterhand.
Liksom. Ja, just. Ja. Den här Lectio Divina, det är ju någonting man skulle kunna faktiskt ägna sig åt nu under fastan.
Ja.
Nu släpps ju det här avsnittet, ja, det är fortfarande i fastan när det släpps. Så det är några veckor kvar.
Ja.
Ja, nästa exempel som du har här då, det är ju Ignatians läsning.
Mm.
Jag har ju hela den här boken. Ja, precis. Mm. Jag vet att jag har liksom typ läst igenom den en gång för många, många, många här en år sedan.
Mm.
Jag kom inte så långt tiden, jag var inte riktigt mogen för det då.
Nej.
Men prata lite om Ignatians läsning. Mm.
Det kan jag göra, men jag kan börja, innan jag pratar om Ignatians läsning så kan jag gissa nu, för jag tror att det den här boken, Andliga övningar, som är skriven av Ignatius av Loyola, jag tror att den finns i jättemånga ex ståendes i folks bokhyllor, därför att de flesta börjar och sen fastnar man på sidan 11 och så bara, nej. Det här är nog inte min... Jag är inte där i livet, liksom.
Nej, det var en massa brev och sånt också, tror jag, i den.
Ja, och jag tror att
du... fastnade jag nu, tror jag.
Och grejen är så här, att man måste se också vad det är för typ av bok. Därför att den är skriven från början. Andliga övningar är skriven för själavårdare.
Ja, just det.
Inte för dig som behöver göra de här övningarna. Så att det handlar om att... Så här guidar du någon annan att göra de här övningarna. Men den ignatianska läsningen då, för att komma in i det. Bakgrunden är jätteenkel och vi kan ta det jättekort då. Att Ignatius menar då att det handlar om att förklara det kristna livet. Alltså, allt det här är själavård för honom då.
Mm.
Och det handlar om att förklara det kristna livet på ett sätt så att den andra personen liksom kan leva sig in i, ja, men hur är jag kristen? Hur skulle jag, ja, hur agerar en kristen i det här sammanhanget då, liksom? Och på sikt släppa saker och ting som tynger en och sådär. Så egentligen är det en jättebra bok och den är inte jättelång heller. Andliga övningar, jag tror det är så här 150 sidor eller någonting sånt där på svenska.
Ja, det är möjligt.
Men, och sen brukar det alltid vara så att den som har gjort översättningen har lagt till 50 sidor själv med egna kommentarer. Men själva boken i sig är inte jättestor. Men den ignatianska läsningen då, den går ut på följande. Nämligen att här läser du egentligen en vanligtvis en berättelse. Det kan vara Kvinnan vid Sykars brunn eller någon Jesus kallar sina lärjungar eller vad som helst. Mm. En berättelse.
Mm. Ja, du har exemplet här, har du Zacchaeus.
Ja, men det är bra. Det är ett bra exempel. Mm. Tänk vad bra jag var när jag skrev det här.
Tänk,
ja.
Du tänkte efter.
Ja, tydligen. Ja. Nu är vi i Lukas 19,
1-10.
Yes. Och då funkar det så att och i hela berättelsen, då läser du först berättelsen så här. Och på det sättet så är det ju som Lexio Divina också, att det kan vara bra att läsa den högt, helt enkelt för att höra den berättas. Mm. Så. Men du läser hela texten. Och sen så, det första man gör efter att ha läst texten, det är att du kanske gör en liten notering om vad upplever du att texten säger så då. Men sen poängen för Ignatius sen då, det är ju att fostra, alltså hur kan texten fostra oss till ett kristet liv och till att bli mer fria ifrån synd och skadliga beteenden och allt möjligt sånt där. Och då tänker Ignatius här, okej, men då går du igenom, nu läser du texten igen och så tänker du efter så här, vilka personer finns med i den här texten?
Mm.
Ja, det är ju förstås Zacchaeus och det är ju, vad heter det, lärjungarna och det är folket som är, alltså folkmassan runt. Zacchaeus klättrar upp i trädet för att titta på vem Jesus är. Och sedan så är det Kristus. Och så börjar du då din berättelse. Tänker så här, hur är det? Om jag är en av människorna i folkhopen här nu, vad tänker jag i den här situationen? Vad känner jag? Hur resonerar jag? Och så vidare. Och sen läser du igenom texten igen och då byter du roll. Och till sist så har du varit Zacchaeus och så har du varit lärjungarna och så har du varit någon i folkhopen och så vidare och så vidare. Och sen till sist då så är det, så ska du vara Kristus i den här berättelsen. Hur ser Kristus på Zacchaeus? Hur agerar Kristus mot Zacchaeus? Och idén är att det ska landa i ditt hjärta. Hur ska jag leva, reagera när jag möter Zacchaeus berättelsen nästa gång i livet? Liksom?
Mm.
Jag kan bestämma mig, menar Ignatius, för vem jag vill vara i den här berättelsen. I varje möte som vi har, när jag möter en ung kvinna som vi säger har fått barn utanför äktenskapet eller vad som helst så här. Bara för att ta ett exempel.
Mm.
Är jag världshusvärden eller är alla de som säger nej att det finns ingen plats här?
Mm.
Liksom. Trots att barnet ska födas liksom. Mm. Och i berättelsen med Zacchaeus då, hur, alltså när jag möter den här människan som så tydligt är en svikare, så tydligt är en, han är ju tullindrivare liksom, och så här, föraktad. Var ställer jag mig liksom? Är den personen som ställer sig tillsammans med alla de självrättfärdiga och fortsätter att liksom, jaja, snacka om Zacchaeus? Eller möter jag en människa som är just föraktad, som är som du själv kanske uppfattar som en svikare eller som du själv uppfattar absolut inte förtjänar Guds nåd på något sätt.
Så. Mm. Mm.
Men jag kan bemöta den här personen som om jag vore Kristus. Eller som om jag, alltså jag har ett val att göra.
Mm.
Och det är den ignatianska läsningen då, att du liksom väldigt tydligt så här och strukturerat går igenom steg för steg vilka personer finns det i den här läsningen, och sedan vad gör det med mig? Och vad gör det med mig först och främst när jag, hur känns det att vara de olika personerna i den här? Mm. Men sen också, vad gör det med mig framöver när jag möter andra människor?
Mm.
Med vilka ögon är jag ser på andra människor? Och till sist, menar Ignatius, och jag håller med där, så kan man träna sig att känna igen. Nu ser jag faktiskt inte på den här personen med Kristi ögon.
Nej, just det.
Vi befinner oss i en Sakaios-situation, eller vi befinner oss i Josef och Maria på den första julen, eller vi befinner oss i vilken situation den är.
Mm.
Jag kan identifiera den här berättelsen, jag kan känna igen den här berättelsen, men jag är inte Kristus just nu och jag måste bestämma mig för att vara det.
Ja, ja. Ja, men det här är jättebra exempel på hur man kan läsa Bibeln, och inte bara läsa utan verkligen få det att växa in i både hjärtat och kroppen.
Hur ni tänker. Sen är det liksom att läsa för att förstå texterna. Det är absolut jätteviktigt. Det är superjätteviktigt.
Mm.
Men du och jag som är kristna och dessutom pastorer på något sätt, ledare liksom. Vi älskar ju att säga och citera Bibeln och säga Guds ord är levande och verksamt.
Mm.
Och samtidigt då, nu, jag undervisar på en bibelskola just nu, en del av min tid. Och det jag möter där nu, det är att, för nu har de gått ett halvt år på bibelskolan.
Mm.
Och så har de mött en massa bibeltexter och försöker förstå alla bibeltexter som de läser. Jättebra och sådär. Men det de upplever nu är att ja, det här är levande och verksamt.
Mm.
Men inte så bekvämt. För helt plötsligt så är det här ett levande väsen som liksom nästan klöser omkring sig. I det som jag har jättebekväma idéer och åsikter om vem Jesus är. Så visar det sig att han är inte alls på det sättet.
Nej.
Eller jag har jättebekväma åsikter och en tro om vad det innebär att vara kristen, men när jag läser texten så här så visar det sig att det inte, så är det inte.
Nej, liksom.
Och för mig är det då superviktigt två saker, och varför jag ville skriva den här boken är både att försöka hjälpa människor att förstå texten och liksom förstå texterna för att vi ska kunna bygga upp en teologi som inte skadar människor.
Mm.
Men det andra är också att hjälpa människor att överleva andligt mötet med levande Guds levande ord.
Liksom.
För det här är levande och verksamt, men skarpare än varje tveeggat svärd. Det kommer att blottlägga hjärtat, liksom, hjärtats uppsåt, och skilja märg från ben. Liksom.
Mm.
Och det gör ont. Och det är viktigt, tycker jag, att när man pratar om bibelläsning och bibelförståelse och så vidare, att man inte bara fastnar i okej, nu har jag förstått vad texten handlar om. Utan att man inte lämnar människor heller med ja, and good luck with that. Nu går vi vidare. Liksom. Utan att du får en relation till Gud.
Mm.
Det är inget konstigt att en gudsrelation förändrar en människa. Det är istället, det är så det ska vara.
Mm, mm.
Men förändring kan göra fruktansvärt ont.
Oh ja. Ja.
Ja.
Vi ska knyta ihop det här för idag. Det sista jag vill säga är att du har skrivit om bönen, vår fader. Och jag tycker det är så vackert, därför att du skriver här att orsaken till att man uppfattar texten som poetisk, för det gör man ju ofta när man, det känns som en, liksom en sång eller en dikt när man ber den här, är att den i grundtexten faktiskt rimmar. Och så har du gjort en egen liten variant då på vår fader. Jag tänker jag ska avsluta helt enkelt med att läsa den.
Ja.
Och den är så fin. Vår fader, du som alltid är nära, lär oss att hålla ditt namn i ära. Låt det rike växa, där du har all makt. Över himmel och jord låt det ske vad du sagt. Ge oss idag just den mat vi behöver. Och förlåt våra skulder, liksom vi våra bröder. I varje prövning och frestelse led oss, rädda och skydda, du som alltid är med oss. Amen.
Amen.
Tack så mycket för det här, Mackan.
Tack så mycket.
Vi kommer säkerligen att återkomma igen på ämnet bibel och bibelläsning och så vidare. Men tack för idag.
Tack, tack.
Hej då.
Och tack för kaffet.
Ja, men varsågod. Hej, hej.
Jag hoppas att du blev sugen på att köpa den där boken nu. Som sagt, det finns länkar i avsnittsbeskrivningen. Eftersom jag avslutade intervjun med en bön, så avslutar jag det här avsnittet bara med att önska att du ska få leva varje dag i ditt liv. Så hörs vi snart igen. Hej då!